Hej återigen och välkommen till Blev det en klassiker, din favoritmusikpodcast. Finns det några fler musikpodcast? Jag tror inte det, va?
Ja, men det finns en hel del, men jag har aldrig varit med om att lyssna på någon som är så pass bra och informativ och så unikt material som den här. Blev det en klassiker?
Vi är ju lite, vi snackar lite skit när vi säger så. Det är ju klart det finns både andra och bra musikpoddar, men vi vill gärna se oss som någonting unikt och annorlunda och ju nu, du vet, bättre.
Ja, sen är det många musikpodcaster som är dåliga. Våra är åtminstone bra.
Mycket dåliga.
Mycket dålig musikpodcast.
Men du lyssnar som sagt på Blev den klassiker. Jag heter Henrik Andersson och du heter Anders Hesselbom. Och vad gör vi i den här podden, Anders?
Ja, vi slumpar fram ett datum och en lista. Listan, det kan antingen vara Svensktoppen eller den för stunden rådande poptopplistan. Vi tittar på medaljplaceringarna på den här listan och så lyssnar vi på låtarna och så funderar vi på, blev de här en klassiker? Och det vi menar är, kommer vi ihåg de här låtarna? Är de fortfarande bra? Har de fallit i glömska? Får vi höra någonting för första gången trots att det har legat på medaljplats på en svensk topplista? Lite så.
Ja, och förra veckan så var det ju liksom det här Sven Ingvars med Säg inte nej, säg kanske. Och det är ju liksom en sån där låt som är, den är så otroligt tydligt en klassiker att man liksom, varför ska jag ens behöva motivera?
Och sen har vi låtar som vi tycker är dynga men som vi inte kan blunda för, har gjort enorm succé och nått enorma framgångar, och då kan vi ju inte dissa dem bara för att vi inte gillar dem.
Nej, nej, precis. Och det, visst är det här färgat av våra upplevelser och lite grann våra åsikter, men vi får ju helt enkelt backa när det är som det är, när fakta är fakta bara.
Ja, och det intressanta är ju när man hör en bra låt som man själv tänker att vänta här, den här har jag aldrig hört förr. Då kan det ju finnas någon annan som har mycket större musikalisk kompetens än vad vi har, som är klassiker. Men det där köper vi inte riktigt, för om inte vi har hört det, då kommer de flesta inte heller ha hört det.
Exakt. Vi är ju ändå auktoriteter.
Auktoriteter inom musik.
Men inte inom det svenska språket, uppenbarligen. Du, vi gör så här att vi snurrar fram avsnittets första lista och kör igång så här. Då är det dags för Poporama. 8 februari 1979.
Mycket intressant. Mycket
mitt
intressant.
I disco, kan jag tänka.
Ja, kanske. Vi får se.
Ja, vi får se. På plats nummer ett har vi gruppen Promises med låten Baby It's You. Och här har vi någonting jag pratade om i förra avsnittet. Nämligen en låt som jag aldrig hört förut. Som är hur bra som helst. Det är ju skitbra. Var har den här låten varit?
Ja, jag hade faktiskt inte hört det här heller. Och jag tror att det kan bero på att bandet Promises inte riktigt nådde några större framgångar. Här har vi dem på en listetta på Poporama. Men jag tror inte de lyckades följa upp det och därför följde de med glömska. Jag håller med. Möjligtvis att det kanske var lite gapigt på sina ställen, men musikaliskt var det ju skitbra och låten var ju jäkligt catchy, alltså
dynamisk, lugn, och sen så kommer den här refrängen vi just hörde, och sen så blir det lite lugnt och så bygger det upp, och sen mot slutet så verkligen så här, nu tar vi i så, och jag tänkte, men var har den här låten varit?
Ja, jag tyckte ju inte att det var liksom jättemäktigt när det skulle vara mäktigt. Jag tyckte det var lite för gapigt. Men i övrigt så håller jag ju helt med att dynamiken, låtskrivandet, framförandet är ju smashing här alltså.
Ja, men då kommer ju det tråkiga. Vi kan ju inte kalla det här en klassiker.
Vi har inte ens hört låten förut.
Precis. Och det här är ju, då kan vi ju bara säga så här till våra lyssnare. Ja. Leta upp Promises med Baby It's You och lyssna på den. Du kommer förmodligen att gilla den, det tror jag.
Ja, jag men tror alltså, faktiskt det. Jag tultade omkring och var 5-6 år när den här låg på listorna, så jag har ju säkert hört den. Det är bara att jag vet inte om att jag har hört den.
Ja, men den har ju inte återkommit. Den har ju Ja, men det kan ju vara så att, våra lyssnare kommer att kommentera nu och säga, men herregud.
Du kanske får den här låten önskad på ditt radioprogram framöver.
Jag har redan lagt den i spellistan.
Ja, då så, då behöver jag
den inte önska den. Den kommer imorgon på mitt radioprogram. Det här är, det behöver du inte ödsla någon tid på, det är redan klart.
Och då får vi säga redan nu att sök upp oss på interweb via Altavista eller Bing eller vad det heter. Så kommer ni ju hitta då vad... Både URL till den här podcasten och URL till ditt radioprogram och alltihopa.
Ja, precis. Det är så svårt att säga adresser när man sitter och poddar. Gå till plingeliplong.svingelisväng och så bara, hur stavas det då? Jo, men det stavas ZQRB. Och det känns fjantigt på något sätt.
Söker du efter strängen, det vill säga inom citat, eller frasen inom citat, blev det en klassiker, då kommer du ju till oss. Och då hittar du alla länkar där.
Ja. Nej, men, och inte för att gå på allt för långa sidospår, men det finns ju ett inbyggt problem i podcastandet, och det är det att det finns ingen enhetlig plats att diskutera poddar på.
Nej.
Alla poddar befinner sig på sin egen plattform eller på sin egen hemsida. De kanske har en Facebook-sida, de kanske inte har en Facebook-sida, de kanske har ett Twitter-konto, de kanske inte har ett Twitter-konto, de kanske har möjligheten att ta emot kommentarer på någon sajt, men de tittar inte på det. Mm. Och det har ju försökts att bli olika typer av centrum för poddar. Förr hade vi ju iTunes som var lite av en möjlighet där man kunde sätta betyg på, sätta liksom stjärnbetyg på en podd och så vidare. Och det fanns olika topplistor och sånt nu. Det är så fragmenterat.
Mm.
Och det är också ett problem när man ska nå ut med sin podd. Men det finns inget lätt sätt för folk att starta en konversation om det vi pratar om i våran podd, mer än att försöka hitta oss på Facebook eller någonting sånt där. Och jag får ju ofta PM från lyssnare som bara, nu tyckte jag det här om låtarna. Och då blir det ytterligare fragmenterat. Man vill ju ha en konversation och så. Så jag vet inte riktigt hur det ska kunna lösas.
Nej, de flesta poddappar, de ser ju bara till att musiken kommer ut eller avsnitt kommer ut och inte så mycket mer. Spotify ska vi inte tala om, för vi får ju inte vara där till exempel.
Nej, det får vi faktiskt inte. Du, vi lyssnade på Promises Baby It's You som låg etta på Poporama 8 februari 1979. Vad ligger tvåa? Om inte ABBA med Chiquitita. Chiquitita, you and I. Den här låten har ju lite av en renässans nu för tiden, i och med att slutklämmen där har blivit en meme.
Jaha.
Den här biten med piano och sånt.
Varför har den blivit en meme?
Ja, den används i mycket videos och i roliga klipp och sånt.
Jag trodde inte ABBA gillade att man samplade deras grejer.
Nej, jag tror att de inte har något val.
Nej, men de har ju varit extremt notoriska motståndare till att man lånar deras material. Och det här är ju en av de grejerna som jag vänder mig mot när det gäller dem. Att de stod ju på axlar av genier för att göra sin musik. Och vill nu förhindra andra att göra samma sak med dem. Och här har vi ju... Alltså, för det första så ligger det här farligt nära dansband också, men när ABBA gör dansband, då ligger det ju inte bara en nivå, utan 10 nivåer över de flesta dansbandsband. Dessutom så, naturligtvis alltid bra sång när det gäller ABBA. Och i den här låten är ju en av, kanske inte jättemånga låtar, det finns en handfull, där Benny Andersson visar att han jäklar kan spela piano.
Ja.
Sen är låten är ju lite stroppig. Jag tycker att på det stora hela är den bra, men det är lite för mycket så här, nu är det pompöst, och vilket gör mig lite allergisk, men du får säga först.
Ja, alltså det här är ju 79. Albumet är Voulez-vous. Enormt album förstås, som alla deras album så här. Vad blir det? Det blir deras näst sista av den klumpen. För sen var det väl Arrival 80 som var det sista.
Jag kommer inte ihåg exakt.
Ja, någonting sånt där.
Men du har ju Visitors 80...
Ja, då kanske så det. Ja, ja, skitsamma. Jag är ingen ABBA-expert. Men det här är ju ändå, det här har ju de hållit på i flera år. De har turnerat världen runt. De har gjort de största showerna. Den här låten live är förmodligen helt fantastisk.
ABBA funkade väldigt bra live, ska jag säga. Deras låtar lät ju lite annorlunda live än i skivan, men de gjorde det som gick att göra live, och då gjorde de det på ett annat sätt, och det blev också väldigt, väldigt bra.
Men oavsett dess nyfunna meme-framgångar, det här är ju inte en av deras allra största låtar. Och ABBA har ju massor med jättestora låtar. Och det här har vi ju pratat om. Var går gränsen på den listan? Var slutar det vara klassiker? Man kan inte säga att alla ABBA-singlar är klassiker, även om alla ABBA-singlar är stora hits, liksom.
Alltså, jag hade ju tänkt att det här skulle vara enkelt att bara säga ja, visst. Men när du säger som du gör, då måste jag ju tänka efter.
Någonstans måste gränsen dras.
Ja.
Och jag...
Det här är ju inte Ringring. Den är inte riktigt lika populär i Sverige som Ringring var.
Nej.
Men det är ju säkert internationellt en mycket större hit än vad Ringring var. Ja, men ja.
Vi säger så här då. Den ligger på Voulez-vous-albumet. Är Voulez-vous en större klassiker än den här? Och det måste jag väl nästan säga att den är.
Den är ju mer kommersiellt gångbar eftersom det är en disco.
Ja. Men musikmässigt sett så är det här. Men...
Alltså, musikaliskt är det här bättre.
Vet du vad, vi gör det enkelt för oss. Ja, det är en klassiker. Så.
Ja, det ska väl lite, men jag säger ändå ja. Det ska väl.
Kunde vi säga Robin Beck med First Time förra gången?
Ja, i och för sig. När du säger så, då håller jag faktiskt med om att det här är en klassiker. Jag beundrar ju den här. Men det som gör att jag funderar, det är vad tänker folk på när de tänker ABBA och sådär. Men det vore ju nästan lite snårt att försöka... säga att det här inte är en klassiker. Det här är så pass bra, tänker jag.
Nej, men vi säger det. Vi säger det. Bra. Plats nummer 3 på listan. Factory med Efterplugget. Det här är ju en klassiker.
Alltså, jäkla vad bra musiker. Och vilket syntarbete på den här. Gitarren är lite diskret i bakgrunden. Den gör några licks ibland. Gör några svagt, svagt mixade riff. Synten får liksom det utrymme den behöver för att rädda låt. Det här är ju så tokbra. Factory fick ju till och med göra en skiva till som heter Factory 2 efter det här. Jag vet inte hur... Jag köpte ju båda. Men... Jag gillar inte. Jag gillar att det är ju musiker som liksom nästan har lite progg i sig. Alltså inte progg som är Mikael Wiehe, utan progressiv som är typ Kansas och sådär. Vilket jag uppskattar, men jag tyckte inte låtskrivandet höll hela vägen ut. Men det här är ju deras smash hit, och det finns väl ingen som inte vet vad det här är.
Nej, exakt. Och även om det här nu för tiden är en standardskiva i loppis skivbackarna, så är det ju liksom för att den här pressades ju i enormt många exemplar av en anledning.
Ja.
Och Efterplugget, Factory i sig vet jag nästan ingenting om. Och jag blandar gärna ihop dem med liksom Magnum Bonum och liksom lite sådana grupper på något sätt. För att jag var aldrig riktigt inne i den svängen. Och nu vågar jag inte säga noise, men liksom jag klumpar nästan ihop den här typen av band. Bara det att Factory är väl äldre människor än Magnum Bonum och Noise och dem.
Ja, Noise definitivt, men även om Noise var aktiva under samma
för
period.
För sångaren låter väldigt vuxen här liksom.
Ja, precis. Och Noise skrev ju mycket, mycket bättre låtar, men de var inte riktigt samma musikerkapaciteter.
Nej.
Och Magnum Bonum lite fjompigare om man säger så, men jag håller med, det kan flytta ihop lite grann. Och ja, de lyckades ju inte följa upp det. Nej, men... det är väl möjligtvis... Ja. Alltså, på radio... Det här har snarare gjort mig lite mer irriterad än glad. Men på radio ibland, när man får höra Oa hela natten på radion idag, så är det en nyinspelning tillsammans med Attack och Magnum Bonum och Factory faktiskt. Jag vet inte varför de gjorde det där.
För det kan vara att de inte äger rättigheterna till originalinspelningen, och så gör man en nyinspelning och släpper den brett, så får man in pengarna.
Eller så vill man ha kända namn på omslaget på singeln.
Ja, men du har ju, det är som de här Snowstorm heter de väl, med Sommarnatt. Det är också en ny inspelning som du hör på Spotify och på radion, därför att de äger inte rättigheterna till originalinspelningen.
Åh, vad spännande. Då får man nästan ta och gräva i den. Ja. För Snowstorm också lite, alltså Snowstorm skulle vi nästan kunna prata om i samma veva.
Men jag hittar Snowstorms album här ibland mina skivor. Jag vet inte när den kom dit, men jag har den.
den här ska jag köpa. Men du, har du gett en klassiker status eller hade vi gjort det?
Vi har gett en klassiker. Ja. Jag gjorde det i alla fall och jag tror att du hängde på.
Ja, men då om jag inte sa att jag hänger på så hänger jag på.
Ja, men så Poporama 8 februari 1979, där har vi två klassiker och en borde vara klassiker.
Ja, en är ju snarare en trevlig nyupptäckt för oss två då.
Ja, precis. Då så, då snurrar vi fram lista nummer två för det här avsnittet med ett snyggt knyck på handleden så här. Man måste ha det rätta knycket, var det väl, var det Kjörden som sa?
Ja,
till Farbror Melker.
Farbror Melker fick inte igång båten, just det. Mm.
Men vi har knyckt fram... Oj, vad hände nu? Jaha, det var något skript som uppdaterade sig av någon anledning. Men då har vi knyckt fram Svensktoppen den 21 juni 1987. Och det här kan bli jätteläskigt.
Åh, herrejösses, ja, ja.
Och plats nummer ett går till Lasse Stefans och Lotta Engberg med Världens lyckligaste par. Ja, här hamnar vi i det här... Jag vill inte.
Alla har ju tappat räkningen på hur många band Lasse Stefans har gjort. Och jag som själv är lantis, när jag är ute och åker bil eller promenerar så passerar det ju alltid bilar och epatraktorer med Lasse Stefans-loggan i bakrutan. Mm, mm. Och så här. Folk älskar ju Lasse Stefans.
Mm. Och Lotta Engberg.
Och det här är featuring Lotta Engberg dessutom, men det är ju... Det är ju så dåligt det här, så jag vet inte vad jag ska
ta. Men den här är en jättestor låt, för att jag skulle ta fram den här låten,
ja.
Och jag brukar plocka fram den från YouTube. Och söker du då på Världens lyckligaste par så hittar du cover på cover på cover där äldre människor sitter och sjunger den här låten ihop med varandra. Det här är jättemysigt för dansbandsgenerationen, den ovanför oss liksom. Den här är en topplåt för dem. 87. Och jag känner ju igen den. Ja, 87. Och det här är ju Lotta Engbergs liksom, nu är ju hon störst. Det här är ju Fyra Bugg och Coca-Cola sommaren för henne.
Ja, just det. Hon var på ropet på den här tiden.
Ja. Ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Jag vill ju inte ge det här en klassiker.
Nej, jag tänker inte göra det, kan jag säga.
Du tänker inte göra det. Det är ju en stor låt där. Men det är inte varken Lasse Stefans eller Lotta Engbergs stora klassiker.
Jag tror att anledningen till att du säger som du säger, att det är ju för att du har kollat upp och sökt och inte gått till dig själv. Och jag tror att det här är ju säkert någonting som inom dansbands... svängen är en stor grej. Det här är ju totalt ointressant. Jag har aldrig hört någon under 30 som har önskat den på radio. För mig är det solklart nej.
Mm. Jag säger nej.
Bra, tack.
Jag säger nej. Plats två, där har vi... Det här är en Eurovision-låt, va?
Nej, det är det inte.
Det är det inte, okej. Okay. Arja Saijonmaa med Jag vill leva i Europa.
Jag vill leva i Europa. Jag vill älska och sjunga här. Jag vill skratta och gråta och dansa. Jag är yr och förlorad och kär.
Ja, det här kan inte vara Eurovision. Låten är 5 minuter lång förresten.
Ja, sen hon var ju på ropet med Högt över havet på den här tiden. Även från samma skiva. Och jag tror att den låten har väl överlevt lite bättre än den här. Jag kommer faktiskt ihåg den. Men... Jag tror inte man ens tyckte då att det här var särskilt märkvärdigt, att det var lite publikfrieri och sådär. Men det är alltid roligt att höra Arja Saijonmaa. Hon är jättebra. Jag gillar henne väldigt mycket och hon har gjort väldigt mycket bra. Det här intresserar mig inte särskilt mycket och jag tror att det inte är den låt som hon är känd för idag.
Jag sjöng den här lite på jobbet idag. Och min hyfsat jämngamla arbetskamrat liksom stämde in direkt och visste vad det var för låt.
Oj.
Och då är det, ja, men för jag visste ju vad det är för låt. Du vet vad det är för låt. Hon visste vad det var för låt. Men det här är inte Arga Sionmas klassiker. Det är Högt över havet.
Ja, och möjligtvis Jag vill tacka livet, vilket ja, jag tror också precis, var Eurovision.
Men den är lite mer så här... Den är mer känd för att den är lite jobbig att lyssna på. Visste du att det är en cover förresten?
Nej, det visste jag inte.
Jag tror att den är spansk från början.
Jag trodde det var en Eurovision-låt.
Mm, men det är en cover.
Ja, då är det ju definitivt inte en Eurovision-låt i så fall.
Nej.
Ja, du ser.
Jag har kanske Högt över havet var en Eurovision-låt.
Ja, den var en Eurovision-låt.
Ja, men då så. Då har vi avklarat det.
Ja.
Tyvärr, jag säger nej ändå. Igenkänningsfaktorn till trots, det här är inte... Den har aldrig bitit sig fast som en stor och bra låt. Den är bara så här, ja, den här känner vi igen. Och det räcker inte. För i så fall så skulle allt möjligt få slinka igenom. Bara för man känner igen det.
Ja, nej, och jag... tycker snarare att det här var väl kanske ett försök att skapa en framtida klassiker, men jag tror
som Christer Sjögren med I Love Europe, eller vadå?
Ja, men det var faktiskt precis den jag tänkte på, och jag tror att den också kommer att falla i glömska, trots att den blev spelad i Eurovision. Så har ju den fått en extra skjuts, men jag tror inte det räcker. Och hon håller ju på fortfarande. Hon är ju en produktiv artist, och hon släpper ju skivor antingen till den svenska marknaden på svenska eller till den finska marknaden på finska. Och så även om jag inte tycker hon är särskilt bra, så kan jag ha väldigt stor respekt för henne. Men den här låten är ju ett svagt kort. För att vara en låt av henne så är det en ganska bra låt. Men eftersom hon har låtar som är ännu mera ihågkomna och ännu bättre, så säger jag nej.
Plats nummer 3 på listan, ja, men där kommer ju Lotta Engberg igen. Och den här låten heter Succéchock. Här har vi en sån här låt som är lite svårt för mig, för att den är på min sambos favoritplaylist på Spotify, så jag har ju hört den massor med gånger. Och jag tycker det är ganska kul och bra låt, men det är inte... Det är hon som tycker den är en klassiker, inte allmänheten. Eller jag vet inte, jag tror nej, för jag har nog inte riktigt lyssnat på den här låten någon annanstans än liksom hemma på hennes Spotify.
Nej, och alltså, det är lustigt, det är de mest oväntade låtar som jag får höra att din sambo gillar på sin spellista. Jag blir lika förvånad varje gång.
Hon är inte uppvuxen med MTV som vi.
Nej.
Det är också väldigt intressant, hon har haft en annan, liksom så, de hade inte MTV, och hennes... hennes morsa och plastfarsa var ju liksom progrocks lyssnare.
Ja, ja, ja.
Så hon är uppvuxen på Mikael Wiehe och Ola Magnell.
Det som jag funderar på med den här låten, det är att den är ju bättre än den mest kända singeln från samma skiva, som heter Fyra Bugg och en Coca-Cola. Fyra Bugg och en Coca-Cola är en anskrämlig låt. Den är bedrövligt dålig, och den vann väl dessutom Melodifestivalen, så den fick företräda Sverige i Eurovision Song Contest. För mig ett totalt mysterium. Den här låten är åtminstone välskriven, trevlig och
kul, den är rolig.
Ja, jag kommer nog tyvärr, kan jag säga på en gång, säga nej, det här är inte en klassiker, men jag vill ju ge den ett slags tröstpris för att den åtminstone är bättre än den bedrövliga låten Fyra Bugg och Coca-Cola.
Fyra Bugg och Coca-Cola, eller ja, vad heter det? Lira Bugg dansar rock'n'rolla, var det va?
Buggalo dansar rock'n'roll, någonting jättekonstigt.
Någonting sånt, ja. Och det var ju liksom bara Eurovision foder, och det är liksom, ja, whatever, gå vidare. När en låt är så starkt, ett sånt starkt försök att bli en hit, då ryggar jag tillbaka.
Ja.
Här har du ju en låt som bara är till för att du ska vara glad och dansa och tjoa och tjimma. Och Lotta Engberg sköter ju den med den äran, och sen liksom, det är jättekul. Den är jättekul, ja, så, men det är inte inte en klassiker för de flesta. Jag tror att om du går ut på stan och frågar folk så säger de flesta att nej, den här har jag nog aldrig hört.
Nej, och det finns en väldigt konstig historia. Jag tror att den här är ju ganska känd. Att, det är ju en The Pinks-låt från början, Fyra buggon Coca-Cola, men släpptes aldrig med The Pinks. Och det hade ju att göra med att man hade Melodifestivalen i sikte och de har åldersgräns på sina artister. Vilket innebar att Lotta Engberg fick sjunga in den. Medan då andra sidan... Succé 70s. Alltså det är ju en typisk bra Lotta Engberg-låt, men ja.
Ja, och sen tycker jag det rimmet de kör, de varierar ju där lite grann. Ja. Den som varit med om en sån succé, han vill aldrig dansa mer. Ra, sjunger de ibland. Det tycker jag är roligt.
Men det är också typiskt dansband när man hör de sista ljuva åren eller sånt där. Man hör vilket ord som passar in i texten, men sen sjunger de ett helt
finns
annat.
Finns inga överraskningar.
De har inte ens korrekturläst sin egen text.
Nej, exakt. Jaha, då har vi avhandlat Svensktoppen den 21 juni 1987. Inga klassiker. Nothing. Noll. Men Poporama 1979, där hade vi två klassiker och en bra låt.
Ja, ja.
Ja. Det så får, att du har 50-50 där.
Det får duga så.
Ja, det får duga så. Tack så hemskt mycket för att just du har lyssnat på Blev det en klassiker? Jag hoppas att du har haft det trevligt. Och är det så att du har åsikter om det som vi pratar om och gör och hur vi ser ut och såna grejer, så kan ni ju leta upp oss på internets. Googla på Blev det en klassiker, så tror jag att du springer på oss någonstans på internets ljusaste vrår. Och kommentera till oss och säg hej. Då blir vi glada.
Ja.
Ja. Och så kommer vi tillbaka igen nästa vecka med två nyfärsk framsnurrade topplistor att lägga domar på. Eller något sånt.
Det tycker jag passar alldeles utmärkt bra. Stort tack för att ni har lyssnat.
Adjö.
Hej.